بسم الله الحمد لله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أما بعد Vi fortsätter att läsa från boken Al-Fusul fi Sirat al-Rasul alayhi salatu wassalam av Imam al-Hafidh ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Och vi började förra lektionen att tala om Al-Khasa'is, profetens unika egenskaper alayhi salatu wassalam. Och vi nämnde där och i lektionen innan några av profetens unika egenskaper alihi afdalus salatu wassalam. Och här säger författaren al-qism al-thani, nästa del: makhtassa bihi duna ummatihi wa qad yusharikuhu fiha ghayruhu min al-anbiya. Vissa unika egenskaper som särskiljer profeten Muhammad alihi salatu wassalam, men där det finns en möjlighet att även andra profeter också har denna unika egenskap. Och vi nämnde att det finns al-khasa'is, saker som är unika för profeten Muhammad a.s. Eller hur? Som är shafa'at al-udma, maqam al-mahmud. Vi nämnde att det finns saker som är unika för profeter generellt. Och sen saker som är unika för profeten a.s. och denna umma. Taib. Så här nämner författaren några unika egenskaper som kan gälla för honom och även för andra profeter. Och där kommer författaren att ta upp, han säger här, kitabul iman, yani unika egenskaper relaterade till trosfrågor, yani imanfrågor. Och sen kommer författaren att gå igenom unika egenskaper relaterade till tahara, till renlighet, och sen till bönen, och sen till sadaqa, och sen giftermål och så vidare. Yani som det är i fiqhböcker. Och vissa av dessa unika egenskaper som han tar upp är omdiskuterade. Yani, om någon lärd man har sagt så kanske han nämner det. Men det är en åsikt som ibland saknar bevis eller baserar sig på en svag hadith eller liknande. Och vissa av dessa svaga saker kommer vi hoppa över. För det är mabahith, det är ibland en djupa frågor som i slutändan baseras på någonting som är svagt och inte är någonting som vi gärna baserar våran iman på. Så han säger här, den första punkten då, kitabul iman: فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ مَعْصُومًا فِي أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ التَّعَمُّدُ فِي الْخَطَأَ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِأَدَاءِ الرِّسَالَةِ. نعم. طيب. Den första frågan som är viktig när det kommer till iman, och det är att profeten Muhammad a.s. är ma'asum. Vet ni vad ordet ma'asum betyder? Det vill säga han är felfri. Yani han är skyddad av Allah från att begå grova synder och felsteg som sedan kan bli eller användas mot honom om man ifrågasätter att han är en profet. Taib. Så profeten a.s. han är ma'asum i det han säger och det han gör. Och han gör inte misstag med flit som handlar om att förmedla budskapet. Och om han skulle göra något misstag, den är omedvetet, وَلَا يُقِرُّ فَيَبْقَ عَلَيْهِ, så kommer Allah inte vara tyst om detta och han kommer inte fortsätta göra detta misstag. فَلَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Och det här är en viktig sak när det kommer till profeterna generellt. Profeterna gör inte stora synder. De gör inte stora synder. Och sen finns det ikhtilaf om de kan hamna i mindre synder. Men då säger ulema att de är överens om att de inte hamnar i mindre synder medvetet, utan i så fall av misstag. Taib. Så profeterna är skyddade från stora synder. De är skyddade från synder som får andra att ifrågasätta deras uppriktighet och deras profetskap. Som till exempel al-kadib, att ljuga. Ingen profet har ljugit. För om de ljugit innan de blev profeter, så kommer folk att ifrågasätta att de är ärliga när de kommer och säger att de är profeter. Eller hur? Och samma sak som vissa ulema nämner, profeterna har inte heller gjort kyrk. Inte ens innan de blev profeter. Och därför profeten Muhammad a.s. innan han blev profet i Mekka brukade inte dyrka statyer, så som en mushrikin gjorde. Och till och med hajj, när de andra gjorde sina dåliga saker, han gjorde sin egen hajj. Så gott han kunde, så som de hade fått berättat från profeten Ibrahim a.s. Så att ingen ska komma och säga, men du dyrkade statyer med oss. Eller? Det här fanns inte. Du gjorde inte kyrk. Så att profeterna, de är ma'asumun, yani de är skyddade från att begå synder i sitt tal och sitt agerande. Och om de gör något misstag, så kommer detta misstag att rättas till. De är människor i slutändan. Och de gör ijtihad och de kan falla in i något som är fel. Men då kommer Allah att rätta till dem i det fel som de har begått. Ja. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen att han talar inte från egna begär, utan det han säger är en uppenbarelse uppenbarat till honom. Och så säger Ibn Kathir, och därför säger många ulema, att han inte har yani tillåtelsen att göra ijtihad. لأنه قادر على النص, för han baserar sig på texter. Och andra ulema säger att han har rätt att göra ijtihad. ولكن لا يجوز عليه الخطأ, men han kommer inte att göra fel. Och andra lärda säger, även om han gör fel kommer hans fel inte godkännas, utan det kommer rättas till. Men enligt alla dessa åsikter så är han i slutändan skyddad från att då göra fel, och att detta fel ska fortgå. Till skillnad från resten av folk som kan hamna i fel och fortsätta göra fel. Men det här är någonting som profeterna inte gör. Nej. Så profeten Muhammad a.s. talar inte från egna begär, utan allt han säger är uppenbarelse. In huwa illa wahyu yuha. Och bevis på det är många hadither där man finner att sahaba kommer till profeten a.s. och ställer en fråga. Ja, Rasulullah, vad säger Allah om si? Vad händer så? Är det halal eller haram? Och han är tyst. Han svarar inte. Tills Jibril kommer med uppenbarelse. Och det här bevisar vad? Att han inte yani kommer med egna åsikter. Eller försöker att komma fram till vad som är rätt. Utan allt han säger baseras på uppenbarelse. Koranen och sunna. Så allt han har kommit med a.s. är uppenbarelse. Och därför också, när en av sahaba brukade skriva ner allt han säger i Mekka, jag tror det var Abdullah bin Amr, så sa al-Kuffar till honom, du skriver allting från den här människan. Han är en människa som han kan vara glad en dag, han kan vara arg en dag, eller han kan säga fel. Människor som är arga säger fel, människor som är glada och ledsna säger fel. Sluta skriva allt han säger. Så han gick och frågade profeten al-Islam. De säger så här. Och då så sa profeten al-Islam, uktub, skriv, fortsätt skriva. وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدْهِ مَا يَخْرُجْ مِنْهُ إِلَّا حَقٍّ. Vid honom i vars hand min själ vilar, det kommer bara ut sanning från denna. مَا يَخْرُجْ مِنْهُ إِلَّا حَقٍّ. Yani, det finns inte att han hittar på någonting eller kommer med någon egen åsikt, utan allt han säger i religionen är uppenbarelse från Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Men sen när det kommer till världsliga saker, dunya saker, där finns det utrymme att säga vad man tycker och känner. Som då profeten a.s. kom in i Medina. Och ni vet att i Mekka man odlade inte daddelpalmer, dadlar, temmer. Utan det var någonting som utmärkte folket i Medina. Och vad gjorde man då? Man gjorde det som jag tror på arabiska heter talqih. Att man pollinerar. Man tar pollen från de manliga palmerna till de kvinnliga. Eller vad det nu heter inom växtvärlden, botanikvärlden. Men att man då pollinerar dem så att det blir mera dadlar. För annars är det bara med luften det blåser och det blir lite dadlar. Men när man tar någonting och lägger runt, det kommer massa pollen. Och sen lägger det på det andra, då kommer massa dadlar. Så folket hade, de gjorde det här. Och när profeten kommer, han säger, kanske ni borde låta dem vara. Det låter helt naturligt. Och de gjorde som han sa, direkt, de accepterade. Men det blev lite skör. Det kom jättelite dadlar. Och så sa han i hadithen att ni vet bättre era världsliga saker. Entum a'lamu bi umur dunyakum, och kama qala. Ni vet bättre era världsliga saker. Det här är inte något som jag är specialiserad på. Det har inte med religionen att göra. Det är ingen uppenbarelse. Det var bara en åsikt. Eller hur? Och som vi också gick igenom tidigare. Vissa razavat, vissa slag. Han säger till sahaba, vi ska slå läger här. Vad sa sahabin? Är det uppenbarelse? Han sa nej. Men då tycker jag att det är bättre att vi slår läger där. Det är mer strategiskt. Det är bättre att vi slår läger där borta på grund av si och så. Yani, det var ijtihad. Det var inte religiös uppenbarelse. Om Allah säger att ni ska slå läger här, khalas. Det är ingen snack om saker. Men om det är ijtihad, khalas. Det finns utrymme för att ha olika åsikter och andra kan ha mer rätt än andra. Men när det kommer till religionen, allting han kommer med är uppenbarelse från Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Sen säger författaren, och från de unika egenskaperna är vad som berättas från Abu al-Abbas ibn al-Qas, annahu kullifa wahtahu min al-ilmi ma kullifa an-nasu bi ajma'ihim. Mashallah. En annan unik egenskap är att profeten alayhi salatu wassalam fick all kunskap som alla människor har genom islam. Genom all kunskap som finns om islam fick han. Genom alla människor efter honom som kan någonting om islam kan någonting som profeten kunde alayhi salatu wassalam. Men ingen kan 100% av oss, eller hur? Vi kan alla lite, någon 2%, någon 3, någon 4, någon 5, någon 10, någon 50. Men ingen har 100% förutom profeten Muhammad a.s. när det kommer till den islamiska kunskapen. Kunskapen om Allah, kunskapen om uppenbarelsen, kunskapen om detta liv, nästa liv, paradiset, helvetet, vad som har varit tidigare samfund, vad som kommer att ske innan domedagen. Genom allting uppenbarat, där var han, mashallah, hade fått då en fullbordad kunskap av Allah subhanahu wa ta'ala. Och vi som kommer efter har fått då delar av denna kunskap. För profeterna lämnar inget arv efter sig. Det de lämnar efter sig är kunskap. Och han använder som bevis på denna khasisa, al-Bayhaqi använder som bevis hadith ibn Umar radiyallahu anhuma, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa, bainama ana na'imun idh utiya biqidh, idh utit biqidh فيه لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري ثم عطيت فضلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فما أولته قال فما أولت ذلك يا رسول الله قال العلم رواه مسلم. Vad är då beviset på detta? Jo, det är en dröm som profeten alayhi sallam berättar, en sann dröm, där han sa, medans jag sov så såg jag i drömmen att jag fick en skål med mjölk. Och jag drack så mycket av den här mjölken tills jag blev helt full. Alltså kroppen fylldes med mjölk tills mjölken kommer ut från naglarna. Taib, i drömmen. Och sedan så gav jag det som var kvar i skålen till Umar radiyallahu anhu. Umar ibn al-Khattab. Och då så sa sahaba, hur tolkade du denna dröm, ja Rasulullah? Och då så sa han, jag tolkar den med att det är kunskap. Jag tolkar den med att det symboliserar kunskap. Och denna hadith finns i muslim. Naam. Tayyib. Vad menas här? Skålen med mjölk. Det är kunskapen som Allah Azza wa Jalla uppenbarat. Hur mycket av denna kunskap fick profeten alayhi sallallahu alaihi wasallam? Han drack. Yani fullt, khalas. Fanns ingen mer plats. Så mycket att det genomsyrade hela kroppen. Hela kroppen fylldes av kunskap. Lämnade ingen tom del av kroppen, utan allting fylldes av kunskap. Till och med så att det nästan kommer ut från naglarna. Och det bevisar att mashallah, hans kunskap om islam är fullbordad. Okej? Och sen gav han kunskapen till Umar radiyallahu anhu, som också tog del av denna kunskap. Och det här visar också dygden av Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. En faida här. Imam Nawawi, han säger att, just innan vi går in på det, ni vet att drömmar, Det finns sanddrömmar, mardrömmar, fantasidrömmar, eller hur? Ni vet, det är tre olika drömmar som har nämnts i hadithen. Sanddrömmar är från Allah, mardrömmar är från shaitan och fantasidrömmar är från dig själv. Okay? De enda drömmarna av dessa tre som kan tolkas och betyder någonting är sanddrömmarna från Allah. Fantasidrömmar betyder ingenting och mardrömmar betyder ingenting. Okay? Utan de enda drömmarna som betyder någonting är de som är från Allah Azza wa Jal. Och därför så sa Rasul alayhi sallam wa ru'ya saliha min Allah. De sanddrömmarna är från Allah. Yaraha al-muslim aw tura lahu. Som muslimen ser om sig själv eller ser om någon annan. Eller någon annan ser en sanddröm om dig. Okay? Och profeten alayhi sallam, han kallade sanddrömmar för al-mubashirat. Yani de glada budskapen. Och det är det enda som finns kvar från profetskapet. Det kommer ingen mer uppenbarelse. Det enda som finns kvar är sanddrömmar som den troende ser om sig själv. Eller någon ser dessa drömmar om honom. Och dessa sanddrömmar delas in i två kategorier. De som inte behöver tolkas. Utan de sker exakt som du har sett dem i drömmen. Du ser en händelse i drömmen. Och sedan händer den i ett vaket tillstånd. Okej? Okay? Eller de drömmar som behöver tolkas. Och det här är vanligt. Tolkas hur? Yani Allah Azza wa Jal visar dig i drömmen amthal. Han visar dig liknelser, symboler som behöver tolkas. Som den här drömmen. Att dricka mjölk i drömmen. Betyder inte att du ska vakna och dricka en kopp mjölk. Utan det betyder någonting annat. En symbol för någonting. En liknelse. Taib. Och vad är då liknelsen med mjölk? Jo, liknelsen av mjölk är som liknelsen av kunskap. Hur är de relaterade? Och alltid i dessa liknelser finns det ett samband. Men subhanallah, det är inte alltid man är så klipsk att man kommer på dessa samband. Utan, yani, många av dessa liknelser finns i Koranen, de finns i Sunna. Och de finns också hos folk som har kunskap om saker och ting. Då nämner Nawawi, vad är liknelsen mellan mjölk och kunskap? Han säger فَلِشْتِرَاكِهِمَا فِي كَثْرَةِ النَّفْعِ. De har det gemensamma nämnaren att de båda har otroligt mycket nytta. Yani mjölk har otroligt mycket nytta och islamisk kunskap har otroligt mycket nytta. Okej? Okay? Så pass att mjölk, profeten a.s. när han åt så brukade han säga warzuqna khayran minhum i dua. طيب Allahumma barik lana fima razaqtana warzuqna khayran minhum. Yani välsigna oss i det vi äter och ge oss någonting bättre. Men när han drack mjölk så sa han samma dua och så sa han wazidna minhum. Ge oss mera. Han sa inte ge oss bättre. Och så sa han att det finns ingenting som ersätter både mat och dryck förutom mjölk. Yani, att dricka mjölk är som att äta. Det är både mat och dryck. Yani, det innehåller, mashallah, allting. Och speciellt också när man talar om mjölk. Alltså färsk mjölk som man drack förr i tiden. Du mjölkar och du dricker. I Sverige de säger mjölk är farligt, bla bla bla. Varför? Det kommer från bonden, in i kylskåp, kylbil, till fabriken, alla. De värmer den, kokar den, jag vet inte vad de gör och sen... Alltså. Mashallah, du får den efter en vecka kanske, två veckor, jag vet inte. Hur mycket har försvunnit från mjölkens nyttor? Och det här vet man ibland, när man går till bonden och dricker, du känner av verkligen energi och vitamin och allting i kroppen, mashallah. Så mjölk i alla fall har otroligt stor nytta. Tayyib. Och han säger också Nawawi, وَفِي أَنَّهُمَا سَبَبٌ الصَّلَاحِ فَالْلَبَنْ غِذَاء الْأَطْفَالِ وسبب صلاحهم وقوة الأبدان بعد ذلك والعلم سبب الصلاح الدنيا والآخرة. نعم. Och mjölken har också den nyttan av att den är näringsgivande för barn och gör att de växer upp och de blir starka i kroppen. Och samma sak är det med islamisk kunskap. Den är salah, den korrigerar och ger framgång i detta liv och i nästa liv. Så att det finns här liknelser. Och mjölk kan också tolkas i drömmen med att det är fitra. Det betyder människans naturliga norm. Att människan, yani, behöver denna fitra och denna religion för att överleva. På samma sätt som ett spädbarn behöver mjölk när han kommer ut från magen för att växa och överleva. Så att de har den här gemensamma nämnaren. Namn. Alla kulihal, Al-Khasisa var då att profeten a.s. är den kunnigaste människan om Allah subhanahu wa ta'ala. Och här är också en annan fajda. Profeten a.s. fick denna kunskap av Allah azza wa jall. Okej? Han fick kunskapen av Allah subhanahu wa ta'ala. Idag, en väldigt viktig sak. All kunskap som de säger är islamisk, som inte kommer från profeten Muhammad a.s. är ingen bra kunskap. Det är en värdelös kunskap. Det finns ingen kunskap idag som någon kan komma och säga om det här kommer från islam. Och som inte går tillbaka till profeten Muhammad a.s. förutom att den är värdelös. Hänger med? För egentligen, var kommer Koranen ifrån? Den kommer från Allah, Jibril, till Muhammad a.s. Och han har förmedlat den till oss. Eller hur? Så Koranen går tillbaka till Muhammad a.s. till Jibril, till Allah azza wa jalla. Sunna, hadithen, kommer från Muhammad a.s. från Jibril, från Allah subhanahu wa ta'ala. Och vad är islam? Det är Koranen och sunna. Det finns ingen tredje kunskap. Utan allting går tillbaka till Koranen och sunna. Så all kunskap som inte kommer i slutändan från profeten Muhammad a.s. är ingen riktig kunskap. Och ett annat bevis på det är också hadithen om att de lärda är profeternas arvtagare. Profeterna lämnar inget arv efter sig. Det de lämnar efter sig är kunskap. Så den som har, han säger kunskap, som kommer från filosofer, som kommer från bid'ah, som kommer från innovationer, hör inte hemma i islam. För det kommer inte från profeten Muhammad alaihi salatu wassalam. Okay? Och därför den noblaste, bästa kunskapen som man ska sysselsätta sig med är kunskapen om Koranen och Sunna. Bäst, alhamdulillah. Då kommer du att berikas med skatter oändligt med nyttig kunskap i denna religion. Nah. Sen säger Ibn Kathir nästa unika egenskap att profeten a.s. brukade se saker runt omkring sig som ingen annan såg. Genom Allah azza wa jalla uppenbarade för honom saker och ting som andra människor inte kunde se. Och han nämner hadith Aisha radiyallahu anha att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Hada Jibril yaqra'u alayki as-salam." Här är Jibril. Yani ya Aisha, här är Jibril, han förmedlar salam, alltså hälsning till dig. Och då så sa Aisha alayhi salam ya Rasulullah. Alayhi salam ya Rasulullah tara ma la nara. Besvarade hälsningen, så sa han ja Rasulullah, du ser vad vi inte ser. Taib, och den hadithen är sahih. Så Jibril var där, profeten alaihissalam såg honom, Aisha såg inte honom. Okej. Han nämner också وعنها في حديث الكسوف, hadithen om sol eller mån förmörkelse som finns i Bukhari Muslim. Och där så sa profeten alaihissalam, wallahi لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. والله, om ni visste vad jag vet så skulle ni skratta mindre och ni skulle gråta mer. Till slutet på hadithen. Och i den hadithen fick han se många saker. När han bad salat al-Kusuf, ni känner till hadithen säkert, att han tog ett steg bak. Så gjorde sådär, nästan som att han var rädd för något. Då fick han se helvetet framför sig i bönen. I salah, i moskén. Allah visade honom helvetet. Ingen bakom honom såg någonting alls. Och sen sträckte han fram handen. Han ville ta någonting. Men han tog ingenting. Och sen efter bönen så sa han att Allah visade mig paradiset. I samma bön. Och han sträckte sig för att ta en klase med vindruvor. Unqud min al-inab. Och han sa om jag hade tagit den så hade den räckt för ahlul dunya så länge dunya finns kvar. Det hade räckt för jordens befolkning så länge denna jord finns kvar. Hur mycket vindruvor? En klase vindruvor hade räckt för hela jordens befolkning fram till domedagen. Varför? När du tar vindruvor, vad händer? Det kommer direkt en ny. I paradiset är det så. När du tar en frukt, det kommer direkt ut en ny. Det är oändliga frukter. Så Här nämndes då denna unika berättelse om solförmörkelsen där han fick se dessa unika saker. Och också hadithen där han sa, jag ser vad ni inte ser och jag hör vad ni inte hör. Himlen nästan brakar. وَحَقٌ لَهَا أَنْ تَعِبْ Och det är dess fulla rätt att nästan braka. För det finns inte en plats av fyra fingrar. Förutom att det finns en ängel som är där och har lagt sitt ansikte i sujud till Allah. Wallahi, om ni visste vad jag vet så skulle ni skratta mindre och ni skulle gråta mindre. Och ni skulle inte njuta av era kvinnor på sängen. Utan ni skulle gå ut på landet och vända er i ödmjukhet till Allah subhanahu wa ta'ala. Till slutet på hadithen. Så han sa återigen här, jag ser vad ni inte ser. Och det här vet vi att det är helt möjligt. Allah azza wa jalla ala kulli shay'in qadir. Eller hur? Allah azza wa jalla kan göra vad han vill. Att han låter Muhammad alayhi wa sallam se någonting som personen bredvid inte ser. Det är fullt möjligt. Och det är inget konstigt med detta. Men det är en unik egenskap som då profeten fick alayhi salatu wassalam. Tayyib. Och så säger Ibn Kathir, wa min dhalika anna Allah amarahu an yakhtara al-akhira 'ala al-ula. Och från dessa unika egenskaper är att Allah subhanahu wa ta'ala beordrade honom att välja nästa liv framför det världsliga livet. Wa kana yuhramu 'alayhi an yamudda 'aynayhi ila ma mutti'a bihi al-mutrafin min ahli ad-dunya. Och det var haram för honom att vända blicken, yani i behag för det som Allah givit de rika av ahli ad-dunya. Naam, och det här nämns i Koranen, säger Ibn Kathir, och han refererar till versen i surat al-Taha, wa la tamuddanna 'aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahrata al-hayati ad-dunya linaftinahum fi وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى Yani ungefär så betyder denna vers att kasta inte dina blickar, fokusera inte, kolla inte på dessa rika personer och dess likar av det vi givit dem från det vackra i detta världsliga liv. زَهْرَ تِلْ حَيَاتِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِي Yani det vackra vi givit dem i detta liv är endast en prövning för dem. Och så säger Allah, wa rizqu rabbika khayrun wa abqa. Men det som finns hos Allah är bättre och mer bestående. Så profeten a.s. blev här beordrad att inte sitta och kolla på vad andra har fått i dunia. De som har mer, de som är rika, de som är konungar, de som har guld, de som har silver, de som har slott. Att inte bry sig om dessa människor. För vad som finns hos Allah är bättre. Som Allah subhanahu wa ta'ala säger, وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى Att Allah kommer att ge dig, din Herre kommer att ge dig, så att du blir nöjd. Och därför också, som Ibn Kathir nämner i tafsir på den här versen, då profeten a.s. en dag låg i ett rum, väldigt simpel, på en matta. Han hade nästan ingenting i rummet. Och Umar radiyallahu anhu blev ledsen. Hans ögon fylldes med tårar. Då säger bara profeten, som säger, vad är det med dig, Umar? Och då så säger Umar, ja Rasulullah, du är Allahs bästa skapelse. Allahs bästa skapelse. Och vi har Kisra och Qaisar, konungarna av Europa och Persien, som sitter på guld och siden och troner. Allah har gett dem anhar, floder och allt möjligt. Och du är Allahs bästa skapelse. Du ligger på den här sängen på golvet av palmblad. Och då så säger profeten a.s. Ibn al-Khattab, är du inte nöjd med att de får dunya och vi får akhira? Och en annan hadith, att de är qawmun ujjilat lahum, de är ett folk som fick sitt goda påskyndat i detta liv. Och vi är ett folk som får vårt goda, yani fördröjt till nästa liv. Är du inte nöjd, ja Umar, att de får dunya och vi får akhira? Det är hadith, jag är nöjd. Så han brydde sig inte. Wallahi, han hade inte dunya som sitt viktigaste mål. Och därför en liknande hadith, så sa han, mali wa dunya. Vad har jag med dunya att göra? När man nämnde för honom vissa dunya. Han sa, mali wa dunya. Vad har jag med dunya att göra? Jag är bara som en förbi resande person. Som sätter sig under ett träd och tar skugga och sen fortsätter sin resa. Så här var profeten Ali som tog i detta liv. Han fastnade inte, han var inte besatt av dunja och dess rikedomar. Och därför brukade han också säga: Allahumma la tajali dunya akbar hammina. Och Allah gör inte dunya till vårt viktigaste mål. Wa la mablagha ilmina. Och allt som vi tänker på. Men låt oss inte vara besatta av dunya. Han brukade också säga: Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah. Och Allah, det finns inget riktigt liv förutom nästa liv. Och han brukade också säga: Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin quta. Ja Allah, gör Muhammeds försörjning, provision som vi får varje dag, god. Gärna tillräckligt. Inte överdrivet, inte för lite. Gärna så att vi har för dagen. Och han brukade aldrig spara någonting till morgondagen. Och det här är trots det att Allah Azza wa Jal lät honom erövra några av världens mäktigaste riken. De tog krigsbyten, rikedomar som var otroliga för en människa. Men trots detta, när profeten dog alaihissalam, så dog han och han var skuldsatt. Han hade lämnat sin rustning hos sin judiska granne och tagit lite gärna mjöl eller mat som ett lån. Gärna, han tog inte dessa skatter. Han gav dem fisa vilela och valde att leva simpelt i det här livet och dog utan att äga någonting. Vilket bevisar att han valde al-akhira framför dunya. Och han fokuserade inte på vad andra har eller inte har. Det var inte relevant för honom. Utan vad som finns hos Allah Azza wa Jal är bättre. Wa rizqu rabbika khayrun wa abqa. Yani, subhanallah, och det här är generellt. Vad som finns i dunya, allt som finns i dunya är bättre än det som finns. Allt som finns i akhira är bättre än allt som finns i dunya. Khayr. Finns ingenting i dunya som är bättre än det som finns i akhira. Allt i akhira är bättre än det som finns i dunya. Eller hur? Om det må vara ett äpple. Det är bättre i akhira än i dunya. Wa abqa. Den andra beskrivningen. Att det som finns i nästa liv är bestående. Det kommer inte att försvinna. Men allt i det här livet kommer att försvinna. Eller? Kulle man aliha. Fan. Annars att allt på denna jord kommer att förgå och kommer försvinna. Och det enda som finns kvar är akhira. Så subhanallah, hur folk säljer sin din för dunya. Det är ajib. De säljer sitt eviga liv i paradiset för det här låga, värdelösa livet. Dess rikedomar som inte går att jämföra med nästa liv och som i slutändan kommer att försvinna. Allah musta. Nah. En annan unik egenskap är att profeten a.s. inte kunde shi'r. Han kunde inte poesi. وَمَا عَلَّمْنَاهُ شِعْرْ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ. Allah säger att vi lärde inte honom poesi och det är inte heller passande för honom. Så profeten a.s. var inte en person som var poet, som lärde sig poesi, som folket i Mekka. Och det är också viktigt för att ingen ska komma och säga att Koranen är poesi. Ni vet att folket i Mekka, Quraysh, de var duktiga på arabiska poesi. Det var deras grej. Och han kommer med Koranen. Och vad är Koranen för någonting? De kan inte säga att det är poesi. För de vet att det inte är poesi. De kan inte heller säga att det är en historiebok. Det är en magibok. Nej. Det går inte att kategorisera. Förutom som en uppenbarelse från Allah subhanahu wa ta'ala. Och från hans unika egenskaper. Ennahu lam yakun yuhsinu al-kitaba. Att han inte heller kunde läsa och skriva. Och så lämnar han de här verserna i Koranen på detta. Då Allah subhanahu wa ta'ala kallar honom för en nabiyul ummi, yani profeten som inte kunde läsa och inte kunde skriva. Och det här vet vi också från hadith bid al-wahi, då uppenbarelsen började, då Jibril alaihissalam sa till profeten Muhammed: iqra. Eller hur? Vad sa profeten alaihissalam? Vad svarade han? Jag kan inte, mashallah, rätt svar. Jag kan inte läsa. Ma'ana biqari. Och detta repeterades. Och det är också, mashallah, något som återigen stärker att han är en sann profet. Hur kan man skriva världens vackraste bok någonsin om man inte ens kan läsa och skriva? Var ska man ha fått den kunskapen ifrån? Det går inte. Det är logiskt sett, det går inte ihop. Så han kunde varken läsa eller skriva. Utan det han fick uppenbarades till hans hjärta och han memorerade och förmedlade detta vidare. Nästa unika egenskap ومن ذلك أن الكذب عليه ليس كالكذب على غيره. Att ljuga om profeten Muhammed a.s. är inte som att ljuga om någon annan. Och det har berättats i oändligt många hadither. Det som kallas för tawatur. En hadith som är mutawatir betyder en hadith som omöjligt kan vara påhittad. Yani det är garanterat sahih. Taib. Och då säger Ibn Kathir, det har berättats mutawatir. Att profeten a.s. har sagt: Man kadhaba alayhi muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Den som ljuger om mig medvetet kan förbereda sin plats i elden. Och han säger att denna hadith har berättats från mer än 80 stycken sahaba. Det är ibland en hadith berättas från en sahabi, två sahabi med olika berättarkedjor. Den här hadithen mer än 80 stycken berättarkedjor. Taib, så är det. Till slutändan, det blir tusentals kedjor som går tillbaka till dessa sahaba. Så han sa här: den som ljuger om mig kan förbereda sin plats i elden. Och han sa också: Belligu anni walau aya. Förmedla det som jag har sagt, även om det skulle vara en aya, en vers. Wahadithu an bani Israel wala haraj. Och berätta från tidigare böcker, gärna så länge det går emot islam, och det finns ingen skada i detta. وَمَنْ كَذَبَ عَلَيْهِ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. Och den som ljuger om mig medvetet kan förbereda sin plats i elden. Berättad av Al-Bukhari. Så talar författaren om den här frågan. Så en av de värsta av synder är att ljuga om profeten Muhammed a.s. Mutaammiden, medvetet. Att hitta på en hadith. Säga profeten a.s. sa. Det här är bland de värsta av saker man kan göra. Han kan förbereda sin plats i helvetet. Och då säger här Ibn Kathir, vissa ulema var till och med på åsikten att den som gör det blir kafir. Den som hittar på en hadith, bara sådär profeten som sa, han blir kafir. Han är inte längre muslim. Det finns en sån åsikt hos ulema. Andra ulema säger han är en syndare. Men den som tror att det är halal att ljuga om profeten al-islam, han är kafir. Den som gör det och vet att han syndar, där finns det olika åsikter. Så det är väldigt, väldigt allvarligt att ljuga om profeten Muhammed alaihi salatu wassalam. Och att ljuga om honom går inte även om man skulle ha en god avsikt. Kan man ha en god avsikt? De säger här, det finns något som kallas för al-hadith al-mawdu', påhittade hadither. Okej? Okay? Påhittade hadither. Det finns olika orsaker till varför folk hittat på olika hadither. En orsak kan vara att en person vill yani, ge islam en dålig bild. Han vill ge islam en dålig bild. Någon kafir. Han vill att islam ska se dåligt ut, så han hittar på en hadith som ser löjlig ut. Okay? Den låter helt sjuk. Okay? Eller en person kan ljuga för islam. Och det här fanns förut. Det var vissa, de sa, folk har slutat läsa Koranen. De läser hadither. Det är inte många som läser Koranen. Jalla, vi hittar på hadither om Koranen. Den som läser den här suran, han får så många belöningar. Den som läser den här ayan, han får så många belöningar. Och så hittar de på hadither. Varför? Och de säger, vi ljuger inte mot profeten al-islam, vi ljuger för profeten al-islam. Vi ljuger inte mot honom, vi ljuger för honom. Vi gör honom en tjänst. Han är till behov av dina tjänster. Alhamdulillah, det finns tillräckligt med bevis för att vi ska läsa Koranen i Sahih Sunnah. Så att det finns såna här sjuka människor. Allah musta'an. Eller någon person, han är, som ulema säger, han är affärsman. Han säljer grönsaker. Det har hänt på riktigt. Han hittar på en hadith. Han sa: Badin jan shifa li kulli da illa al-maut. Han hittar på att om du äter aubergine, det botar alla sjukdomar förutom döden. Det är samma hadith som Habbat al-Sawda. Men han vill sälja auberginer, så han hittar på hadithen att den handlar om auberginer. A'udhu billah. I alla fall så här sjuka saker. Att folk ljuger om profeten Muhammed a.s. är otroligt allvarligt. Och därför ska man vara försiktig när man berättar vidare en hadith och kolla om den är sahih eller inte. Så man inte bara berättar vad som helst och sen säger att profeten sa alaihi salatu wassalam. Taib, nästa punkt. وذلك ومن ذلك انه من راه في المنام فقد راه حقا كما جاء في الحديث. Nästa punkt är att den som ser profeten alaihi salatu wassalam i drömmen har sett honom på riktigt. Som det har nämnts i hadithen, för shaitan kan inte efterlikna mig, som han sa alaihi salatu wassalam i Sahih al-Bukhari. Lakin, så säger Ibn Kathir, men بشرط أن يراه على صورته التي هي صورته في الحياة الدنيا. Men på villkor av att man ser honom så som han såg ut i detta världsliga liv. Som det berättas från Nasai, från Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Naam. Det här punkten är också viktig. Vi pratade innan om ru'ya, om sandrummar. Och en gren, kunskapsgren där är att det är möjligt att se profeten Muhammed alaihissalam i drömmen. Okej? Okay? Sandrum. Där kan en person äras med att han får se profeten Muhammed alaihissalam i drömmen. Och så sa profeten alaihissalam att den som ser mig i drömmen har sett mig på riktigt. Och i vissa haditer kommer att se mig på riktigt. Yani på domedagen. För att shaitan kan inte efterlikna mig. Det betyder vad? Att shaitan i drömmen kan komma och efterlikna folk. Han kan säga, jag är din pappa, jag är din mamma. Vad som helst, han kan efterlikna olika människor. Men han kan inte efterlikna och ta skepnaden av profeten Muhammed alaihi salatu wassalam. Så den som ser profeten alaihi salatu wassalam i drömmen har sett honom på riktigt. Men, då säger ulema, på villkor av att han har sett honom så som han ser ut på riktigt. Ala suratihi, som här Ibn Kathir nämner. Och då måste man ju veta, hur såg profeten ut alaihi salatu wassalam? Och det här talade vi om för ungefär en månad sedan i den här boken. Nämnde lite kortfattat om hur profeten alaihi salatu wassalam såg ut. Att han var medellång, han var bredaxlad, han var mashallah stark, kraftiga händer, vackra ögon, kolsvart hår, stort svart skägg och så vidare. Så en person som ser någon i drömmen, han säger, jag är profeten Muhammed a.s. Men han ser inte ut som honom. Till exempel utan skägg. Eller helt vitt hår. Eller jättelång eller jättekort. Alltså, det är inte honom. Det där är shaitan. Det är inte profeten Muhammed a.s. Så det är jätteviktigt att om man nu säger att man har sett honom, att man har sett honom så som han ser ut på riktigt. Okej? Och sen också när det kommer till att se profeten i drömmen a.s. Ja visst, det är positivt, men det finns också olika betydelser. I vilket tillstånd ser du honom? Ser du honom skratta? Ser du honom gråta? Ser du dig själv till exempel gå i hans fotspår? Eller liknande. Varje sak kan betyda någonting. Hänger ni med? Och ulema har pratat om detta, så att beroende på hur man ser honom ska drömmen sedan då tolkas ut med hur man då sett honom i drömmen alaihi salatu wassalam. Och därför nämns det här att när folk brukade komma till sahaba, de sa, jag såg profeten i drömmen alaihissalam, till Abdullah ibn Abbas. Han sa, sifhuli, yani, beskriv honom för mig. Innan han svarade, han sa, hur såg du honom? Och samma sak när man kom till Ibn Sirin, den kände tabi'in som var känd för att han var duktig på att tolka drömmar. Och sa, vi har sett profeten i drömmen alaihissalam. Han sa, hur såg han ut? Om de beskrev honom enligt den korrekta beskrivningen, då kanske han tolkade drömmen och så vidare. Ja. Och så säger här Ibn Kathir en jätteviktig sak. وَاتَّفَقُوا أَنَّ مَنْ نَقَلَ عَنْهُ حَدِيثًا فِي الْمَنَامِ أَنَّهُ لَا يُعْمَلُ بِهِ. De lärde är överens att om någon person kommer och berättar en hadith från profeten alaihissalam som han säger att han hört i drömmen, att denna hadith inte accepteras. För att personen i drömmen är i ett sovande tillstånd. För att inte tala om att han kanske har svagt minne, kanske inte är pålitlig eller så vidare. De villkor som krävs för att en hadith ska vara accepterad. Och det här är jätteviktigt. För att det finns folk som shaitan lurar. Han kommer till dem och säger att jag är profeten Muhammad alaihi salam. Det här är en hadith, eller han kommer med någon påbud eller förbud eller liknande. Och därför är ulema överens om att bestämmelser i islam inte baseras på drömmar. Ingen person kan komma idag och säga jag såg profeten Muhammad alaihi salam i drömmen, säga att det är haram att äta bullar till exempel. Och sen kallas det blir haram att äta bullar. Nej, det funkar inte. Islam är komplett. Ingenting mer kan bli halal och ingenting mer kan bli haram. Hänger ni med? Eller vissa, de säger vi har en dua som vi lärde oss från profeten i drömmen alaihissalam. Salatul Fatih, eller vad den heter, som är tijaniya använder. De säger den är bättre än att läsa Koranen, jag vet inte, vad säger de, 70 000 gånger eller något. En dua. Den är bättre än att läsa Koranen 70 000 gånger. Ah, var kommer den ifrån? Den kommer från en dröm. Det här finns inte. Drömmar har två funktioner, sanndrömmar. De är mubashirat eller mundirat. De kommer för att ge dig en glad nyhet, trygghet, säkerhet, glädje. Eller för att varna dig, förbereda dig själsligt på någonting negativt som kommer att hända. En varning, en tankeställare och så vidare. Till dig individuellt. Eller till dem runt omkring dig, men inte som en islamisk bestämmelse. Hänger ni med? Så sanndrömmar är vad? Det är gärna information till dig. Någonting som kan glädja dig i livet. Kanske att du ska gifta dig, du ska göra någon business, du kommer att få pengar. Eller om nästa liv. Du kanske ser dig själv i Jannah, du kanske ser dig själv på domedagen i ett visst tillstånd. Kanske ser dig själv nära helvetet i ett visst tillstånd, vilket kanske är en varning och så vidare. Men det är inte ahkam, det är inte nya bestämmelser i islam. För att islam är fullbordad. Och det här är viktigt. För vissa sekter, som vi sa, Ahlul Bidda, baserar ahkam och bestämmelser på drömmar. De säger, min sheikh såg, khalas, då är det här som gäller. Han såg i drömmen. Och det här funkar inte. Utan, alhamdulillah, vill vi lära oss islam, var ska vi vända oss? Al-ulama och till Koranen och Sunna. Inte till drömmar. Hänger ni med? Utan Koranen och Sunna. Drömmar är ett komplement för dig. Okej? Okay? En irshadat. Inspiration, vägledning, bushra. Men inte ahkam. Ahkam kallas det. Islam är fullbordat. Jätteviktigt att känna till. Nam. Och vi avrundar där för idag och fortsätter inshallah ta'ala nästa vecka. Det är ett nytt kapitel där det handlar om profetens khasa'is alaihi salam när det kommer till yani al-fiqh, till renlighet och till salah och liknande saker. Bi'idhnillahi ta'ala.